här är poddserien där vi vill lyfta fram de klubbarna som kanske inte alltid får de största rubrikerna eller de flashiga nyhetsartiklarna vecka ut och vecka in. Utan här kommer jag, Linus Eriksson, att träffa klubbar som är av den lite mindre storleken men är nog så viktiga för svensk tennis. Det kanske är just i de här klubbarna som våra framtida världsstjärnor slår sina första slag. Eller där motionären frodar sitt stora tennisintresse. Jag kommer under de närmsta månaderna att besöka ett antal olika klubbar för att prata med just dem om vad som är viktigt i deras verksamhet, vilka möjligheter och vilka utmaningar de ser med att hjälpa till att få tennissporten att växa i Sverige. Häng med, nu åker vi! Jag befinner mig på Öland och har precis parkerat bilen under ett grönskande träd här på gräsmattan. Precis bakom två superfina grusbanor som tillhör Stora Rörs tennisklubb. Och det är ju precis så här jag tänker mig en sommarklubb bör se ut. En röd liten stuga som klubbhus med ett vindskynke ovanför några pinnstolar och ett bord framför. Lite cyklar står parkerade och det är full action på de här två grusbanorna. Ja, och dessutom en paddelbana bredvid då. Men jag ska träffa Stora Rörs tennisklubb för den andra delen i den här serien där jag besöker lite mindre tennisklubbar ute i landet. Och jag ska villigt erkänna att jag vet väldigt lite om Stora Rörs tennisklubb. Jag förmodar att det är en sommarklubb som inte har några inomhusbanor till förfogande. Kanske en klubb som lever, ja, som vars medlemmar är semesterboendes här på ön. Men egentligen, mer än så har jag inte koll på. Så det ska bli väldigt intressant att få prata med ett antal av personerna i styrelsen till klubben. Och ta reda på mer om verksamheten och visionerna med just Stora Rörs TK. Så häng med, vi kliver ur och träffar dem. Men först en liten presentation av dem jag ska träffa. Maud Lindegård Puskaric, vars pappa är en av dem som startade klubben. Martin Sundvall, ordförande. Eva Östlund, sekreterare. Joakim Ivarsson, året runt boende och styrelseledamot. Samt personen som jag allra först kommer att byta några ord med, Örjan Jansson, året runt boende och drivande i dräneringen och paddelbyggandet samt skötsel av banorna samt styrelseledamot.
Ska jag kalla mig och spela lite paddel och lite tennis, men jag har väl hållit igång med underhållet här, kan man säga. Jag tittade faktiskt i papperna. Det började med, ja, jag tror nog att som ett litet sommarjobb, eller för det blir ju så när du har en sommarbana. Alltså, ja. Det måste ju vara någon som sköter det.
Ja, det blev du.
Och då kände jag, och det var ju efter, nu kan jag säga, jag var efter sarkastisk så, men jag såg fan, tittade, första räkningen var 2004. Så 20 år har jag, och då såg det ju inte ut så som det gjorde. För det har vi ju renoverat då, tennisbanorna, och så byggde vi ju den 21 då. Paddelbanan.
Ja, den byggde 21?
Ja.
Okej, okay, okej.
Okay. Och här gjorde vi, alla är ju så fascinerade av den här nu, i och med vi hade asfalt då.
Ja.
Och sen var det oerhört fuktigt och det var sprick i och så här.
Ja.
Och då pratade vi om, och sen var det ju här med vattenbristen på Öland.
Okej, okay. Ja, just
då,
det.
Kan man ju inte vattna grusbanan eller så. Nej. Här. Och då la vi en matta då.
Ja, precis. Sen, för det här är matta. Men det ser ju, ja, det är ju precis, ja, det är ju
den har ju varit, Joakim är ju oerhört aktiv, men han har ju kompisar och alla är så fascinerade av dem.
Ja.
Och då har den slagit väl.
Just det.
Så därför har det väl kanske blivit ett upplyft på tennis och framförallt att utnyttja. Men sen är det ju, anläggningen är ju oerhört.
Det ser väldigt fräscht ut.
Ja, ligger bra och allting. Ja.
Men det här lades om, jag ser banbeläggning 2017 här.
Ja,
ja, just det.
Det var det.
Så det är sex
år
sedan då.
Det var bra, för då hade vi faktiskt ett jättebra samarbete med kommunen.
Ja.
Och det var väl lite en annan där då, men vi la nog 200 000 bara på renering och så om det först.
Okej.
Okay. Sen var det nästan en halv miljon som det här Lars tror jag det pratade om.
Ja, just det.
Okay. Då var ju det, va? Och sen blev ju, och paddelbanan, nu har vi känt av, för de har ju så jävla fin statistik. Så det är väl en liten dipp, men just mitt under sommaren här, då är den ju oerhört använd.
Just det, just det.
Och vi trodde väl att det skulle kunna bli lite mer september, eller efter säsong och försäsong. Ja. Folk är ju, och nu är ju, Öland är ju överhopade med paddelbanan.
Det är nog alla delar av landet, skulle jag säga. Tänkte jag kan ställa upp mikrofonen här, tror du, sen eller? Då gör jag det.
Ja, har du kaffe också? Oj, vilken
del. Martin Sundvall, ordförande, får här berätta lite om sin bakgrund.
Jag är sommarboende här nere.
Ja.
Och har väl spelat på de här tennisbanorna sen jag föddes, eller på säga, på somrarna.
Ja.
Gått i tennisskola här. Och ja, sen blir det 6 år sedan så när vi skaffade eget hus här nere. Och året efter så blev jag tillfrågad att vara ledamot i styrelsen.
Okej.
Okay. 5 år blir det nu.
5 år?
Ja, i styrelsen.
Just det.
Och ja.
Vår ordförande.
Ja, ordförande.
Ja, okej. Okay, ja, till och med det.
Ja, det var så att det huset vi köpte, det var utav för detta ordförande.
Så, ja, hon sa att det är det vi köper. Ja, okej, okay, ja, jag förstår.
Och hennes man satt i valberedningen, så att det var...
Det var inte så mycket att välja på.
Nej, det var ett nej som inte skulle godtagits. Nej, men det är jättekul att vara engagerad i den här föreningen.
Ja.
För den är ju väldigt, på ett sätt, säsongsbetonad. Banorna är väl öppna från påsk ungefär tills någon gång i oktober.
Okej.
Okay. Sen börjar det bli lite väl kallt, eller vi ser också att det sliter mera på utrustning, nät och sånt där.
Ja.
Som vi plockar undan då.
Okej. Okay.
Men ja, annars är det öppet.
Ja.
Runt. Vi, från början så var ju det här asfaltsban, eller var det asfalt från början, eller var det grus?
Det var asfalt
från början. Men... Och de var ju väldigt väderkänsliga. Så fort det regnade lite så blev det ju inte spelbart på nästan hela dagen.
Nej.
Så att vi får då... 2016 började väl arbetet, eller var det till och med tidigare?
Ja, 2016.
Ja,
började arbetet med att liksom välja ett nytt underlag. Och sen landade det på Claytech. Och sen gjorde det stöd, så blev det klart under 2017.
Kan vi säga det då? Jag la ju ner hela sin själ i.
Ja, fan,
ja, men jag tänker med daneringen och allt som gjorde att banan blev ett helt annat läge än vad vi är idag. Det var så vattensjuk mark här innan. Det var det som gjorde att både att vattnet stannade kvar på banorna, även att det hade regnat, så flöt det liksom inte undan, utan det var ganska mjukt under. Sen hade ju Örjan, du hade ju en jättedialog där med kommunen och ni krävde ju här.
Ja, jo, men den är...
För det tror jag nästan är det som är avgörande för hela området idag, att vi fick bort vattnet.
Och rötterna då? För att det växte in så mycket rötter som gjorde att asfalten sprack.
Ja. Okay.
Och så blev det beläggning av alger och så att det gjorde att det blev halt. Ja.
Precis.
Man ser ju utvecklingen när den projekterades här, så var ju inte varken kraven eller kunnandet exakt som det är idag.
Nej.
Sen halva banan är väldigt bra underlag, men här är inte alls långt ifrån flisan. Det är ju det vi på Öland har. Du kan ju ha här bra att gräva, sen går det 20 meter, då kommer flisan. Och det var väl det de inte har klarat av, därför fick de inte undan vattnet.
Okej.
Okay. Nu fick vi det, och det är fantastiskt vad de har gjort.
Ja, jag förstår det. Just det. Okej.
Men det var ju en bana först, det vet ju du.
Ja, precis. Det fanns ju en grusbana tidigare.
Aha.
Från 40-talet.
Okay.
Och när den lades ner så bestämde man ju sig för att starta klubben och bygga banan.
Okay. Så det var en privat bana? Så
det var en privat bana.
Alltså det var en privat bana?
Ja, som låg lite längre bort här.
Okej, okay. Och sen bestämde man sig för att starta klubben?
Ja, när den ägaren bestämde för att lägga ner den banan, då gick de här herrarna ihop och startade upp klubben och banan blev klar 67, den första banan. Och så kom efter 10 år ungefär så kom den andra banan, för att det var som tryck på den som man behövde en bana till.
Okej. Och då låg de här?
Ja, alltså den nya banan var ju den ettan.
Det var den, ja, okej. Okay. Sen byggde man till den.
Och sen byggde man till den andra banan efter ungefär 10 år.
Okej, okay. Okej. Och de stod ända tills omläggningen nu då? För 6 år sedan,
ja,
eller?
Ja, då var det asfalt.
Och
man
precis.
Hade ju problem som sagt med rötterna, så att man grävde ner skivor, plåtskivor runt om för att hindra rötterna att komma in. Men det var ju stora problem, både vatten och rötter.
Ja, just det.
Från träd som hade funnits runt om tidigare då.
Och hur liksom har klubben växt under åren? Med medlemmar och liksom verksamheten och sådär?
Det skedde väl ett 2017, eller inför man la om de här banorna, så det var en ganska stor kostnad för en liten förening.
Ja,
där vi är ju en ideell förening, vi ska ju bara gå plus minus noll i tanken. Ja. Så att då behövde vi ta in kapital, och då gjorde man det till att man kunde köpa andelar.
Okej.
Okay. Och i samband med det så kom det ganska många nya. Gamla andelsägare fick skjuta till nytt kapital, och plus att det kom en 30 nya
andelsägare. De började med 30 först.
Ja.
Och sen så har man med några års mellanrum byggt på när man behöver renovera, så man behöver få in mer pengar. Då har det kommit fler andelsägare. Ja. Nu är det väl
drygt 100.
Ja, det har nog passerat.
Så att, det gjordes 2017. Sen så byggde vi paddelbanan som blev klar för snart 2 år sedan, men invigdes förra året.
Okay.
Det var samma sak där. Det var ett förslag från medlemmarna och andelsägarna om att bygga den här paddelbanan.
Mm.
Så tillsattes en grupp, och sen så fick vi jobba med att få in kapital och ta in offerter på markarbeten och leasing för banan, och sen stod den klar då 2021 i augusti.
Okej.
Okay. Och då kom det också ett stort antal nya andelsägare. Så nu är vi precis 102 tror jag.
Men andelsägare, vad menas med det? Äger de en del av klubben?
Ja, så kan man säga, va? Egentligen. Man lägger en summa pengar.
Ja.
Var det 8,5 eller 7,000?
8,500 kronor nu, mot att då spelar du för kraftigt reducerade priser.
Okej.
Okay. Så att en timme tennis kostar 150 kronor för en icke-andelsägare. Kostar 50 kronor för en andelsägare.
Okej.
Okay. Och padden kostar 300 för en icke-andelsägare och 200 kronor för en andelsägare.
Okej, okay. Men det är inte som ett medlemskap?
Nej,
utan
det är livslångt. En engångssumma.
Okej.
Okay. Per familj är det då? Ja. Som man kan.
Familj inklusive barn upp till 18.
Okej.
Okay. Kan få spela på den andelen så att säga.
Okej.
Okay. Det har varit ett sätt att just få in kapital till.
Jag förstår det.
Så att vi har kunnat
göra
de här.
Men har man liksom rätt? Rösträtt på något sätt då liksom, eller är man ägare i klubben?
Ja,
eller?
Då vid årsstämman så har man ju en styrelse, vi har våra stadgar, och så det är ju varje år, så det är egentligen genom andelsägarna som förslag tas fram kring vad vi behöver utveckla eller göra om eller fixa till. Okay. Runt omkring här.
Men man kan också vara en vanlig medlem i föreningen?
Nej,
eller?
Nej, det funkar inte. Vi har inget sånt medlemskap.
Okej.
Utan då, det är ju öppet för alla att spela. Det är inga tider som är låsta för andelsägare, utan det är mer har varit den här klubbens sätt att få in kapital löpande
och
folk som har velat engagera sig.
Idag finns det inte något större samarbete mellan de olika tennisklubbarna ute på Öland, men det har spelats tennis i Borgholm ända sedan sekelskiftet. Främst var det gäster till ön som tog med sig sporten ifrån företrädesvis den kungliga huvudstaden, men även ifrån övriga delar av landet. Borgholms tennisklubb bildade sin förening 1928, men tävlingar hade organiserats även dessförinnan då av IFK Borgholm. Spelen gick på grusbanorna i Borgholm under sommarmånaderna med bland annat kung Gustav V som deltagare. Han spelade och deltog för första gången 1926 och var närvarande i ett antal år framåt under tävlingarna på Öland. Tävlingarna hade under många år starka startfält med både nationella och internationella landslagsspelare i lottningarna. 1939 deltog faktiskt spelare från 11 olika nationer, en riktigt internationell upplaga. Förutom Mr G eller en vegurra ifrån kungafamiljen, så deltog senare även prinsessan Sibylla och prinsessorna Birgitta och Desiree. I takt med att kostnaderna ökade och ekonomin växte inom tennisen, så utvecklades senare tävlingarna och borgomtennisen mot slutet av 60-talet till att bli mer breddtävlingar.
Min pappa spelade där, jag spelade där. Jag började ju spela på gamla banan här när jag var 8-10 år. Ja. Och sen så var det ju turneringen i Borgholm. Det var ju som sagt jättestort med prinsessan Sibylla som delade ut priser och efter henne Kristina och så vidare.
Okej. Okay.
Men sen tog ju Båstad över. Och så men på den tiden då var man en hel del i Borgholm också.
Ja. Häftigt. De flesta som är med och spelar i klubben, bor de eller ni någon annanstans på vintern då? Eller hur är det fördelat?
Det är procentuellt.
Ja, det är så. Ja,
ja, det är okoligt procentuellt. Det skulle vara skoj att veta egentligen.
Det är ju mycket sommargäster i det här området.
Ja,
oerhört
mycket.
Väldigt baserat på bad och liksom sommar och tennis också.
Och så spelar många i en annan klubb på vintern då. Ja, liksom så. Just det.
Sen är det ju som mina barn, de spelar ju aldrig tennis förutom när vi är här.
Nej.
Så de är bara sommarspelare.
Ja. Okej.
Okay. Så att säga. Så det finns alla varianter.
Ja, ja.
Och precis som jag sa, vårt syfte är ju att egentligen att vi ska gå plus minus noll i klubben, så att vi har inget ändamål att ha några höga timpriser, utan ju fler som spelar och desto bättre, desto lägre priser kan vi egentligen ha.
Mm.
Så jag tror att de här timpriserna vi har haft nu har vi inte rört på 10 år.
Ja.
Men vad ligger det på? Typ?
Ja, men som andelsägare är det 50 kronor i timmen.
Ja.
Och 150 för icke-andelsägare. Men det är ju förhållandevis, om man jämför med hemma, om man ska hyra en timme tennis, så är det...
Ja, det är kan man ju via matchen köpa ett klickkort 10 gånger. Kostar 275 kronor per medlem.
Okej.
Okay. Och då blir det ju 27,50 per timme.
Ja.
Så att det, om du löser det en gång, så blir det ju 50 kronor.
Ja.
Ja. Och det är likadant med paddel, där man kan köpa 10 kort för 1600 kronor och spela 460 kronor istället.
Okej, mm. Okej. Okay.
Okay. Så det blir ju, man kan ju, och det kan ju bara andelsägare göra, liksom köpa sådana klippkort.
Ja, jag förstår.
Så det här är ju gratis spel egentligen.
Ja, mer eller mindre.
Mer eller mindre.
Mm, mm.
Paddelbanan har ju varit öppen året runt. Ja. Så där var det faktiskt någon, var Ebbas stora syster som spelade på annan dag.
Oh, okej.
Okay. Så det var 0-0 och så en timme i december.
Läckert.
Så
vad känner ni att ni fyller för roll i svensk tennis? Liksom?
Ja, men det är väl som en intresseskapare. Mm. Det är alla som kommer ner hit tycker det är kul. Fångar mig alltid någon som tycker att det är roligt och vill spela mer.
Ja.
Så det är väl det vår roll är.
Bredden, att det inte är så himla dyrt när man kan vara med, och det är ingen som skulle liksom, tar man en kompis, då hoppar man med och tar ett racket. Liksom.
Det inspirerar väl till att fortsätta spela
verkligen.
Under vintern och att det är lätt att komma med från början i tennisskolan.
Just det, precis.
Man är ju fri av sina tankar, och jag är ju en tennisspelare, jag tänkte också, jag var inget så, men paddel är något nytt liksom, man vet, är det en fluga?
Ja, det
är som internet liksom, som man sa förut, är
det en fluga? Det går över.
Men det var ju många positiva krafter, och det har blivit jättebra liksom, och det berikar ju både tennisen och området. Alltså det blir ju en helt annan miljö här nu när det finns en blå bana med.
Mm. Ja.
Och framförallt att vi ska inlägga, för det var ju tal om två banor.
Mm.
Men där sa vi, nej, sacka i backen, vi gör in. Och det var ju också en alltså det var fantastiskt bra att det beslutet blev.
Ja.
Så det är mycket som har varit gott samarbete, tycker jag.
Spelar de flesta både tennis och padel, eller har man ofta en?
Alltså jag tycker ju man ser på båda banorna att det är samma personer. Alltså det kan både vara tennis och padelspelare. Sen vi som är, jag får räkna mig till den gamla stammen, jag är mitt skägg.
Alltså
har man blivit fostrad i en tennis, så är det svårt liksom.
Det är 2 veckor ni kör i tennisskolan, just det. Och det är för barn och ungdomar då, eller?
Barn från att de är födda, från att de är 6 år.
Ja.
Exakt. Det är ungdomstränare, det är ju barn som har gått själva i tennisskolan här som är med och hjälper till och driver det. Så jag har haft 4 tränare.
Det finns på bild här, det är diplomet som är här. Genom åren ser man vilka som har varit tränare då.
Ja, det är häftigt ju. Ja, det är grymt ju. Och så att i år tror jag vi närmare 50 barn som varit med.
Okay.
Och även vuxna har vi en tennisskola för. Så att i år var det väl runt 20 vuxna som var med också.
Ja, vad roligt.
Så det är jättekul.
Ja.
Och i samband med att vi har fixat dagen så har vi en prova på tennis här. Och det, där var det runt 20 barn som var här och provade på.
Okay.
Som inte spelar annars. Så många har ju som sagt var generationer varit här. Min farmor
har
ju, var ju här och spelade mycket tennis. Och spelade mycket med henne. Och det har ju aldrig varit tävlingen i tennisen som varit, utan det har varit liksom umgänget som varit det dragade till banorna här. Så det är ju ingen, vi är ingen tävlingsklubb, utan det är bara lustdrivet, så ska man säga. Och det är väl det som gör att det blir så hållbart över tid också.
Det kan det nog vara.
Just att det spelar ingen roll. Man kommer hit med sin sommartennissving och lirar med kompisar och kusiner och släktingar och sommarkompisar.
När vi flyttade hit till en sommarstuga som vi byggde här 2004 så var det liksom inkörsporten lite till det sociala sammanhanget här nere, så var det tennisklubbar. Vi spelade lite tennis och så var det någon turnering som man kunde anmäla, så då fick man cykla ner till handcaféet och skriva på där. Och innan vi hade match så var det massa kuponger man skulle åka.
Ja, klassiskt. Ja. Så var det klisterlappar man fick skriva på måndag klockan 9-10.
Jag tycker det är så viktigt att ha med sig de där bitarna. Och det, du berättade om det gamla Bayern-spelen här. Liksom, det var ju jättestort. Liksom, och det finns lite utklipp. Jag tittade i en perm här som vi har med. Jag såg du hade med den där. En banan invigdes, då var det din pappa och du måste vara på Åsens pappa, va?
Ja, det var ju Lars Schött och det var Sven Sjöström och Lars Schött var ordförande.
Ja, just det.
Pappa var sekreterare också. Ja, det var fem herrar då som startade upp det hela. Ja, det var,
ja, men man får inte tappa
de släkterna har ju fortsatt.
Ja. Fin bas att stå på, liksom, att det är liksom inget nytt, utan det här har funnits i generationer tillbaka.
Ja.
Fint.
Ja, verkligen.
Just det där mäcket, jag vet när Örjan och jag sa han sålde sina klisterlappar som man skulle klistra, så började det regna, så ville man ta bort dem för då gick det inte att spela. Det var så mycket, så skulle han räkna ihop det där på slutet och det skulle stämma. Han la veckovis för att få ihop.
Det är härligt.
Ja, det är charmigt.
Ja, verkligen, verkligen. Ja. Men nu kör ni matchen.
Så kul att komma till en ny anläggning och se full fart på, i det här fallet, bägge tennisbanorna. Singel- och dubbelspel ända från att jag kom dit till att jag åkte därifrån, samt full fart även på paddelbanan. Riktigt kul! Alla tennisklubbar fyller en viktig roll i svensk tennis, men på olika sätt. Man pratar mycket om vikten av att sänka trösklarna till att börja spela tennis. Det kan vara ett litet problem i storstadsregionerna med i vissa fall köer till tennisskolorna. Och då är det ju så perfekt med den här typen av sommarklubbar som, där det är lättillgängligt att få börja att testa på tennis under sommarmånaderna. Kanske under en intensiv kurs en eller två veckor. Kanske bara genom att åka ner med en kompis eller sina föräldrar och boka en bana till ett billigt pris och testa på att spela. Alla klubbar fyller en viktig roll på olika sätt, och därför så tycker jag det är så kul att kunna få chansen att prata med alla typer av klubbar i den här serien. Nu är Stora Rör inte med i Svenska Tennisförbundet. De valde att gå ur för några år sedan. De var med, valde att gå ur för några år sedan, men är likväl en stor del av svensk tennis och fyller också en riktigt viktig roll, precis som alla andra. Och det är en stor ära för mig att få möjlighet att lyfta fram den här typen av olika klubbar inom svensk tennis. Och det kommer vi fortsätta med i den här serien. Så häng med i nästa avsnitt också, för den här klubbresan har bara börjat.